Den hemliga läran. Helena Petrovna Blavatsky, 1831-1891, var den första i modern tid som påminde oss om att det fanns ett brödraskap av upplysta mästare här på jorden. Hon kallade de äldre bröder eller mahatmor. Hon sa bland annat att de är levande mästare och att de lever här på jorden inkarnerade i fysisk gestalt samt att det var hennes uppgift att verka som mästarnas ambassadör för att delge världen den hemliga kunskap som de ville föra ut. Denna kunskap eller gnosis kallade HPB teosofi, ett grekiskt ord som betyder gudomlig visdom. Dessa mästare lever enligt Helena Blavatsky mestadels i Tibet, Indien och Centralasien, men de verkar globalt genom sina lärjungar. HPB erbjöd ett vishetslära och inte en troslära. Om dagens sökare inte undersöker teosofins läror tillräckligt, så beror det på att många teosofer egentligen hör hemma i trons värld. Ett mycket stort antal personer kallar sig för teosofer och använder sig av HPBs tankesystem, teosofi, men visar i de flesta fallen fullständig okunnighet om teosofins verkliga filosofi. Bland Helena Blavatskys olika verk utmärker sig särskilt den hemliga läran. Den är skriven på ett alldeles speciellt sätt, och dess huvudsakliga syfte är att uppväcka sökarens slumrande intuition med hjälp av koncentrationens kraft. Om vi verkligen önskar att förstå den hemliga läran, måste vi följa de särskilda riktlinjer som finns utstakade av HPB för att hjälpa oss att nå till hjärtat av läran. Inte förrän då kommer den sanna innebörden att bli tydlig och den hemliga läran, som utgör en del av Tsyans bok eller meditationens bok, att föra oss från kunskap till visdom. Vi kommer att ledas från det jordiska till det himmelska, från den illusoriska mångfalden till den eviga enhetens vara. Den hemliga läran har som undertitel syntesen av vetenskap, religion och filosofi. Första delen av detta verk, som ursprungligen gavs ut i två band, behandlar kosmos daning och beskriver världarnas uppkomst, i synnerhet återfödelsen och återuppvaknandet av vårt eget universum efter dess långa vila, pralaya. Andra delen, människans daning, behandlar människokroppens utveckling, personlighetens utveckling, det högre jagets inkarnation i människan, reinkarnation, monadens utveckling från föregående världar, mänsklighetens utveckling från Lemurien och Atlantis fram till vår tid, mänsklighetens framtida utveckling, glober, randar, rotraser. Teosofin lär att människans intelligens i grunden är ett uttryck för den själsliga verkligheten. Denna själ är en individ, en pilgrim under ständig utveckling som är verksam under en lång serie av förkroppsliganden eller reinkarnationer, så att den ska kunna växa i kunskap och etisk medvetenhet. Teosofin lär att denna cykel av tillväxt sker under ledning av en naturlag, en lag, som verkar lika mycket på det moraliska, mentala och fysiska planet. I Orienten och alltmer i västerlandet kallas denna princip för karmalagen. Teosofin hävdar vidare att alla människosjälar, liksom den själsliga aspekten av allt i naturen, har sitt ursprung i den yttersta verkligheten som är källan till allting. Detta är den gamla idén om en okänd och fördold gudom, som är alldeles för abstrakt för att förstås av intellektet, helt obegriplig för känslorna, men likväl är en absolut närvaro i allt liv och i varje aspekt av naturen. Den kan bara uppfattas intuitivt. Det är den oföränderliga urgrunden uppfattad som den namnlöse, den primära realitet som upprätthåller universum. Det är det centrala och odefinierade subjektet bakom alla former av intelligens, men likväl inte begränsad eller inskränkt av någon form. Denna princip, menar teosofin, är källan till och rättfärdigandet av alla etiska begrepp och den verkliga förutsättningen för alla broderskapsideal. Hur kan en andlig, eller semiandlig, personlighet leva ett tredelat eller ett tvådelat liv, och skifta mellan sina särskilda högre själv ad libitum, efter behag, och ändå fortsätta vara den enda eviga månaden under manvantarans oändlighet? Svaret på detta är enkelt för den verkliga okultisten, medan det för den världsliga och icke-initierade måste framstå som absurt. De sju principerna är givetvis den enda odelbara andens manifestation, men det är bara vid slutet av manvantaran, när de blir återförenade på det enda verklighetens plan, som föreningen blir synlig, För under pilgrimens resa så har reflektionerna av denna odelbara enda flamma, som är aspekter av den enda eviga anden, var för sig förmågan att agera på ett av de manifesterade existensplanen, de gradvisa differentieringarna från det omanifesterade planet, det vill säga, på det existensplan som det verkligen tillhör. Vår jord tillåter alla mayaviska villkor, vilket innebär att den renade egoistiska principen, det astrala och personliga självet av en adept, kan trots att den är ett med sitt högsta själv, Atma och Buddhi, i avsikt att förmedla universell barmhärtighet och välvilja, separera sig själv från sin gudomliga monad för att på detta illusoriska plan och temporära tillvaro leva sitt eget distinkta självständiga medvetna liv genom en lånad illusorisk gestalt, och kan på så sätt tjäna ett dubbelt syfte, att göra slut på sin egen individuella karma, och samtidigt hjälpa miljoner mindre lyckligt lottade människor bort från verkningar av mental blindhet. Och om följande fråga ställs, vart har det ursprungliga medvetandet vägen som uppfyllde kroppen när den förändring sker som beskrivs ovan, då en Buddha eller en Jivan Mukta går in i nirvana, går den in i nirvanin eller går den i de påföljande reinkarnationerna av den senares lämningar, nirmanakayans? Så är svaret att infångade medvetandet kan vara av en viss kunskap baserat på observation och erfarenhet, som Gibbon säger. Medan icke-förkroppsligat medvetande inte är en verkan utan en orsak. Det är en del av det hela eller snarare en stråle på den manifesterade aktivitetens graderade skala av den allt genomträngande gränslösa flamman, vars reflektioner är de enda som kan bli differentierade, och som sådant är medvetandet allestädes närvarande och kan varken lokaliseras eller centreras i eller kring något särskilt subjekt, inte heller kan det begränsas. Dess verkningar är de enda som tillhör materiens region, för det är en energi som verkar på materien på olika sätt, men medvetandet per se, som det förstås är förklaras av den okulta filosofin, är den högsta kvaliteten av den kännande andliga principen inom oss, den gudomliga själen, eller Buddhi, och vårt högre jag, och tillhör inte materiens plan. Efter den fysiska människan död, och om hon är en initierad, blir detta medvetande transformerat från att ha varit en mänsklig kvalitet till att bli en egen oberoende princip. Det medvetna jaget blir då medvetande per se, utan något jag i den meningen att den senare inte längre är begränsad eller betingad av sinnena, inte ens av tid och rum. Därför är denna entitet kapabel, utan att separera sig själv från, eller genom att överge sin ägare, Buddhi, att på samma gång avspegla sig själv i den astrala människan som varit. Utan att på något sätt behöva begränsa sig själv. Detta syns på ett lägre plan i våra drömmar, för om medvetandet kan vara aktivt under våra visioner medan kroppen och dess materiella hjärna sover djupt, och även om det under våra drömmar är allt annat än allestädes närvarande, hur mycket större måste dess kraft då inte vara när den är helt fri från och utan förbindelse med vår fysiska hjärna? Helena Blavatsky. Förord till första upplagan. Författaren, eller snarare nedtecknaren, av föreliggande arbete finner sig manad att ge en ursäktande förklaring över det långa dröjsmålet med dess utgivande. Detta dröjsmål har dels berott på författarens egen sjuklighet, dels på verkets betydande omfång. Med de två nu färdiga delarna har dock arbetets plan inte slutförts i sin helhet, lika litet som de i de framställda ämnena blivit uttömmande behandlade. Ett omfattande material föreligger dock redan färdigt för två ytterligare delar som kommer att behandla okkultismens historia sådan den framgår av de stora ariska adepternas liv och även avhandla den okkulta filosofins betydelse för livet, sådant det är och borde vara. I händelse de nu utkommande delarna röner ett välvilligt mottagande, kommer ingen möda lämnas osparad, för att fullborda planen i sin helhet. Den tredje är helt färdig och likaså. I det närmaste den fjärde. Det måste tilläggas att arbetets plan som den nu föreligger ändrats från den ursprungliga, vilken låg till grund för det första meddelandet om den hemliga lärans utgivande. Författarens ursprungliga avsikt var nämligen, att detta arbete skulle utgöra en förbättrad och utvidgad omarbetning av Isis Sunvilled. Det framgick emellertid snart, att de förklaringar, som kunde tilläggas till vad som redan offentliggjorts i sistnämnda och andra arbeten i esoterisk vetenskap, fordrade ett helt annat framställningssätt, Och följden blev att de nu utgivna två delarna sammanlagt inte ens innehåller ett 20-tal sidor ur Isis undvilled. Författaren känner inte att det är nödvändigt att behöva be om sina läsares och granskares överseende med de många brister i fråga om stilens och språkets behandling, som kan finnas på dessa sidor. Hon är en främling i detta land och tillägnade sig språket först vid framskridna år. Det engelska språket ansågs dock som det lämpligaste i förevarande fall, eftersom det genom sin vidsträckta utbredning bäst ägnade sig att sprida de sanningar, vilka det blivit författarens uppgift att framlägga för världen. Dessa sanningar framställs inte på något sätt som ett resultat av någon uppenbarelse, inte heller gör författaren anspråk på att vara en uppenbarare av mystisk kunskap som för första gången i världshistorien kommer till mänsklighetens kännedom. För det som innehålls i detta arbete kan återfinnas utspritt i tusentals volymer bland de stora asiatiska och de tidigare europeiska religionernas heliga skrifter, men det är dolt i hemlig formskrift och i symboler och har hittills lämnats obeaktat på grund av denna dolda förklädnad. Föreliggande arbete utgör nu ett försök att sammanfatta de mest uråldriga urkundernas innehåll till ett till alla sina delar överensstämmande och sammanhängande helt. Författarens enda förmån framför hennes föregångare är den att hon inte behöver inlåta sig på personliga spekulationer och teorier. För detta verk framlägger en del av vad hon själv mottagit i undervisning av lärjungar, som hunnit längre än hon, och endast i några få detaljer är det kompletterat med resultaten av hennes egna forskningar och iakttagelser. Offentliggörandet av många här framlagda fakta har påkallats genom de vilda och fantastiska spekulationer, åt vilka en del teosofer och forskare i mystik hängivit sig sedan några år tillbaka vid sina försök att, som de trodde vara möjligt, utarbeta ett fullständigt tankesystem med ledning av de få fakta, som hittills meddelats dem. Det behöver knappt nämnas, att denna bok inte utgör den hemliga läran i sin helhet, utan endast ett urval av spridda delar av dess grundläror, samt att därvid särskild uppmärksamhet ägnats några sakförhållanden, som en del författare återgivit på ett sådant sätt, att sanningen vanställts till fullkomlig oigenkännlighet. Men det bör måhända uttryckligen framhållas att de läror som låt vara fragmentariskt och ofullständigt, framställts i dessa båda volymer, inte uteslutande tillhör vare sig den hinduiska, den zoroastriska, den kaldiska eller den egyptiska religionen, lika litet som de kan karakteriseras som enbart muhammedanska, islamska, judiska eller kristna. Den hemliga läran är det väsentliga i alla dessa religionssystem. Från denna har alla i begynnelsen utgått, och nu leds de tillbaka till det ursprung, varur varje mysterium och trossats vuxit fram, utvecklats och så att säga materialiserats. Det är mer än sannolikt, att en stor del av allmänheten kommer att i denna bok se en vild fantasiprodukt. För vem har någonsin hört talas om Syans bok? Författaren är emellertid fullkomligt beredd att ta på sig allt ansvar för innehållet i detta verk, ja till och med att möta beskyllningen för att ha uppfunnit allt sammans. Mer än väl är hon medveten om de många bristerna, allt vad hon begär är att hur fantastisk denna skapelsehistoria än förefaller, kan den dock på grund av sin följdriktighet och sitt logiska sammanhang jämställas med de arbetshypoteser den moderna vetenskapen så lättvindigt antare. Vidare begär den att bli beaktad, inte med sitt stöd av någon föregiven dogmatisk auktoritet, utan därför att den så nära ansluter sig till naturen och följer lagarna för enhetlighet och analogi. Syftet med detta arbete kan uttryckas på följande sätt, att visa att naturen inte är en slumpartad sammanhoppning av atomer, att vidare anvisa människan den plats, som med rätta tillkommer henne i planen för världsutvecklingen, vidare att rädda de uråldriga sanningar från förnedring, som utgör grundvalen för alla religioner, och i någon mån lyfta fram den grundläggande enhet, från vilken de alla härstammar, och slutligen att visa att den moderna civilisationens vetenskap aldrig ens snuddat vid naturens ockulta sida. Om detta till någon del kunnat utföras, är författaren nöjd. Till mänsklighetens tjänst är arbetet nedskrivet, och av mänskligheten och kommande generationer måste det bedömas. Dess författare erkänner inte någon domstol lägre än denna. Hon är van att finna sina ord förvrängda. Hon är dagligen utsatt för falska beskyllningar, men de ler med tyst jämnmod åt smädelserna. London i oktober 1888. HPB. Zyans bok är i Orienten namnet på den hemliga läran. The Secret Doctrine eller den hemliga läran valde Blavatsky att kalla teosofin och framförallt sitt mästerverk för, som utkom 1888. Man kan säga att hela den teosofiska rörelsen kretsar kring detta verk, det är ryggraden i teosofin. Det finns väl ingen teosof eller teosofiskt intresserad som inte i något sammanhang har tittat, bläddrat och försökt sätta sig in i den hemliga läran eller i Zyans bok. Jag förutsätter att de flesta av er här har i någon mån försökt förstå denna märkliga bok. Troligen förra århundradets och kanske även detta århundrades märkligaste verk. Ett av de märkligaste som har skrivits i modern tid. Blavatsky var ju den person som förmedlade boken, det var hon som skrev ner den och den skrevs av hennes fysiska hand. I svensk översättning finns den senaste utgåvan i två volymer med ett tjockt index. De ser ut så här. Två härliga tegelstenar, utan tvekan en läsning för den beläste. För den intresserade är det också en synnerligen välinformerad läsning. Blavatsky skriver så här i förordet och i sin dedikation, hon dedicerade alla sina böcker. Detta arbete tillägnas alla sanna teosofer i alla land och av alla raser, ty de hava framkallat det och för dem har det blivit upptecknat. Med det vill hon ha sagt, att det här verket tillhör inte någon teosofisk organisation eller någon person. Ingen kan överhuvudtaget göra anspråk på att det är vår bok. Den är enligt hennes egen utsago förmedlad som ett arv till oss från mästarna, Mahatmorna. Vi talade ganska ingående om dem förra veckan liksom i vår studiegrupp idag. Dessa Mahatmor var synnerligen intresserade av att vid tröskeln till Vattumannens tidsålder förmedla en undervisning som skulle gälla, som skulle vara rodande och framförallt vägledande för oss människor. Denna finns förmedlad i den här boken, och den utgör ju inte någon lätt läsning. Boken är indelad i någonting som kallas för stansas på engelska och benämnes sånger på svenska. Dessa Zyans sånger är olika texter som i mycket korta ordalag beskriver faser i vår mänskliga, jordiska och kosmiska utveckling, i medvetandets utveckling. Och det är där, mina kära vänner, den här tanken om Janus kommer in i bilden. Människans duala natur, människans tvåfaldiga sinnelag. Förnuftets högre och lägre aspekt. Det högre och lägre jaget symboliseras i januari månad med symbolen Janus. Det är ett begrepp som står för medvetandet som tenderar mot det andliga, och den andra sidan av vårt medvetande som tenderar mot det materiella. Allt det här finns mycket väl förklarat i teosofiska rörelsen nummer 71, så jag ska inte gå in mera på det. Men det blir ganska tydligt. Om man försöker läsa den här boken med ett par ögon som är mer inriktade på det högre jaget än på det lägre jaget. Boken är alltså inte skriven för dagsmedvetandet, den är inte skriven för att sträckläsas. Var och en som har fått tag i den här boken och försökt läsa den från första sidan, har gjort en mycket intressant upptäckt. Vad är detta? Vad är det för någonting? Det här går ju inte att läsa. Är det här teosofi? Det är ju inte sant. Vad håller jag då på med? Jag begriper ju inte ett dugg. Sade någon som fick den i sin hand. Nej, det är mycket riktigt. Man kanske inte begriper så väldigt mycket. Det krävs två saker för att förstå den här boken, meditation och intuition. Meditation är ju någonting vi får lära oss, intuition är någonting vi får på köpet, när vi är meditativa. Zyans bok eller den hemliga läran är skriven på ett sätt som förmodligen få böcker idag är skrivna på. Den är skriven för att väcka vår intuitiva förmåga. Men hur kan man skriva en bok som väcker vår intuition? Ja, läs boken och meditera över dessa sånger. Hela boken är i stort sett uppbyggd på sju Zyans stansor, den kosmiska evolutionen, eller sånger, fördelade på 53 slokas eller verser, i den första delen. Och 12 Zyans stansor, den mänskliga evolutionen, eller sånger, fördelade på 49 slokas eller verser, i den andra delen. Den består av två delar, en om kosmos utveckling och en om människans utveckling. Varje del i sin tur är indelad i tre avdelningar, sångerna, symbolavsnitten och hur den tidens vetenskap uppfattade fenomen omkring sig som relaterades till Zyans sånger. Nu är den här boken inte tänkt att läsas från sidan 1 till sidan 1500. Ingalunda, utan det finns ett mycket speciellt sätt hur man ska studera dessa sidor. Det är ungefär som i all mystik, alla okulta texter, all tibetansk buddhism. Där finns tonvis med kunskap. Där står lite till en text som ska relateras till en annan text någon annanstans. Det är dessa kopplingar man saknar om man bara börjar läsa rätt upp och ner. Texterna är alltså skrivna på ett sådant sätt att det inte bara är för oss att börja läsa från början, utan vi ska läsa vissa saker först. Vi ska meditera. Vi ska försöka få fram de bilder som finns inneboende i dessa texter. Om vi tar till oss dessa texter och läser dem, så förstår vi att de har ett budskap att förmedla, mycket mera än orden som står där. Det är därför den heter den hemliga läran. Det skrivna ordet är en sak, men vad ordet förmedlar är någonting mycket mera. Det står alltså skrivet saker mellan raderna, som går upp för oss allt eftersom vår intuition växer. Det är således ett sammanhängande esoteriskt-filosofiskt system som beskriver vårt medvetande, förnuftets utveckling sett ifrån en väldigt, väldigt hög nivå. Den är förmedlad av några av jordens kanske mest utvecklade människor. Det är ju allmänt bekant att teosofin framför tanken om ett okult brödraskap. Helena Blavatsky var den första i modern tid att överhuvudtaget nämna de visa män som tillhör detta okulta brödraskap. Det är huvudsakligen förlagt i Tibet, i Centralasien, i Japan, i Centralamerika, i Afrika och så vidare. Alla dessa olika loger som mästarna och mahatmorna har byggt upp, det okulta nätverk med olika märkliga monument, som pyramider i Amerika, pyramider i Egypten, pyramider och märkliga byggnadsverk i Kambodja och så vidare, alla dessa fornhistoriska platser är okulta lärdomssäten. Enligt den hemliga läran. Och vad Blavatsky bland annat gör i den här boken, är att hon knyter samman alla dessa religiösa föreställningar som existerar idag. Hon för samman samtliga religionssystem som finns i vår tid. Hon för samman samtliga stora filosofiska system, som kabbalismen och sufismen, tibetansk buddhism, kinesisk mysticism, japansk filosofi och så vidare. Allt det här stoppar hon ner i en gryta och så rör hon runt. Sedan är det vår sak att försöka följa de trådar och de gemensamma nämnare som Helena menar existerar. Det finns en gud, det finns en kraft, det finns ett universellt medvetande, ett kosmiskt förnuft. Vi är alla brutna ur detta, vi är strålar av en kosmisk urkraft. Alla religioner är uttryck av olika religiösa stiftares insikter som har nått samma nivå, och som förmedlat denna insikt på sin specifika plats med de specifika förutsättningar som de olika folkslagen haft för att kunna ta till sig denna undervisning. Det har skett genom att använda symboler som har varit rådande vid den tid och på den plats där de har levat. Vad Blavatsky gör i den hemliga läran, det är att hon för samman. Hon pekar på de gemensamma ursprungliga nämnare som finns i samtliga religioner, i samtliga filosofiska och mystiska system. Hon för oss tillbaka historiskt sett till den tid då människan, för många miljoner år sedan, satte sin fot på den här planeten. Vi fördes då av karma hit till denna planet som själar från universum. Och det är i stort sett härifrån som andra delen av den hemliga läran eller Xyans bok börjar. När man talar om de olika kontinenterna, om de sju olika faser som vi kommer att gå igenom här på jorden, så motsvarar de olika faser som vi människor genomgår. Från 1 till 7 år går vi igenom en fas, från 7 till 14 år kommer vi in i en ny fas, och så vidare. Samma sak sker också enligt Helena med jordens utveckling, som hon spårar fram till den period där vi befinner oss idag, vilket är den fjärde stora epoken. Som motsvarar fyra kosmiska element, jord, eld, luft och vatten. Och vi är på väg mot det femte elementet, etern. Hon kopplar det samman med de fem sinnen vi har utvecklat. Hon kopplar samman det med det femte medvetandet, förnuftet i vår sjufaldiga klassificering. Allt detta och mycket mer finns förmedlat i Xyans bok. Då kan man fråga sig, var finns då den här boken? Förutom att den finns i engelsk version. Ja, förmodligen är väl Helena Blavatsky samt mahatmorna några av de få människor som har sett den. vilket gör att det hela verkligen blir besynnerligt. Det retade gallfeber på samtliga religiösa teologer och socialforskare på hennes tid. Var finns boken? Vi vill se den. Det var på den tiden man började göra stora upptäckter. Man upptäckte sanskrit verk, vilka fortfarande var mycket okända skrifter. Gamla buddhistiska verk hade ännu inte kommit till allmän kännedom här i västerlandet. Det fanns ett fåtal lärdomssäten i Oxford och Berlin, där man studerade sanskrit. Man hade nyligen börjat studera dessa märkliga texter, och man menade i många fall att det skulle vara kopior av grekiska texter. Det rådde alltså mycket märkliga tankar i Europa och i Amerika på den tiden, på 1870-talet. Så småningom började det utveckla sig mer och mer, och nu 120 år senare kan vi konstatera att det finns en enorm uppsjö av orientaliska texter och orientaliska yogier, som på olika sätt för fram sin egen kunskap. Numera behövs det inga teosofer för att föra fram det vidare. Jag återkommer till Syans bok. Var finns den då? Ja, inte nog med att Helena inte kan plocka fram den. Hon påstår dessutom att den är skriven på ett språk som inte en människa känner till, ingen levande i alla fall. Hon kallar det för sensar. Detta sensarspråk skapade ju ytterligare hysteri och dramatik kring den teosofiska rörelsen. För det första är det en förmedlad kunskap från ett icke tidigare känt brödraskap. Mahatmalogen i Centralasien hade ju ingen människa hört talas om. Sedan finns hela den teosofiska filosofin nedskriven i en bok som är fullständigt okänd i varje europeiskt land, inte känd av någon europe överhuvudtaget. Ovanpå detta är den dessutom skriven på ett språk som ingen har hört talas om. Ni kan ju tänka er vad man tyckte om teosofin. Sedan visade det sig att när man väl började studera teosofin och teosofin kom igång, man grundade alltså teosofiska samfundet år 1875 i New York, började loger sprida sig, och det dröjde inte många år förrän det fanns 100-tals avdelningar världen över. Massor av människor engagerade sig, både kända och okända personer, vetenskapsmän, författare, poeter, konstnärer av alla de slag. Alla var fullständigt fascinerade av den hemliga läran, av The Secret Doctrine eller Syans bok. För vad man än sade så kunde man komma fram till slutsatsen att om Mahatmona är en uppfinning av Helena Blavatskys hjärna, det må vara hänt. Hon kan ju ha kokat ihop allt sammans, och då har HPB själv författat det OL. Man kan säga att Syans bok inte finns, men då har Blavatsky hittat på den också. Det höjde henne ännu mer i skyarna. Och språket, ja då har hon hittat på det också. Men det får framtiden utvisa. Hur man än vrider och vänder på det så visade det sig att Helena Blavatsky utan tvekan blev betraktad som det århundradets stora sfinx. När det gäller sensarspråket så skriver Blavatsky i en av sina sista böcker, Tystnadens röst eller The Voice of the Silence, i sitt inledande förord en liten beskrivning av hur sensarspråket är uppbyggt och hur det ser ut. Det är ett av de få ställen där det överhuvudtaget står någonting. Hon menar att det är ett prästerskapsspråk. Alltså de forntida invigdas, ett universellt språk som alla initierade hade kunskap om, var man än befann sig på jorden. Ungefär som man idag använder symbolerna inom astrologin, de gäller likadant överallt. Alla kan de där symbolerna för månen och solen och Merkurius och så vidare. HPB menar alltså att detta okulta prästerskapsspråk fanns tillgängligt överallt i form av ideografiska symboler. Alltså någon form av arkaiskt symbolspråk. Inte nog med att det var kopplat med symboler. Hon menar dessutom att varje symbol var kopplad med färger. Så man hade dessutom ett färgspråk kopplat med bilden. Man kunde ha en röd symbol eller röd färg och ett ideografiskt tecken, som då talade om en viss sak. Och inte nog med att det var en färg, utan varje färg fanns sedan i sin tur i en ljus nyans och i en mörk nyans. Vilket gjorde att alfabetet blev ganska omfattande. Detta okulta alfabet, detta skiffer som sensarspråket är uppbyggt av, är faktiskt en av de få informationer vi har om detta språk. Blavatsky visade aldrig för någon människa hur det såg ut i verkligheten, förutom inom hennes högst personliga invigda krets. Men hon beskrev det och menade att i framtiden kommer det att bli känt. Och alla som kommer i samma position som HPB får lära sig detta språk, eftersom det är ett språk som växer fram utifrån djup meditation. Det är inte så att man i den inre världen kommunicerar med ord, utan man kommunicerar med bilder, symboler, och det är på grund av detta som man kan se att de flesta stora religiösa rörelser har sammanfattat sin filosofi eller sina tankegångar i några få välvalda symboler. Om man tittar på buddhismen finns det vissa symboler som har utvecklat sig med tiden, och man kan gå till hinduismen och till kristendomen och så vidare. Man kan gå till Egypten och titta där. Hela hieroglyfsystemet var de invigdes språk. Det fanns ingen som begrep det mer än de som hade blivit väl initierade. Likväl är de egyptiska hieroglyferna inte detsamma som sensar. Den som har satt sig in i kabbalismen, judendomens esoteriska lära, vet att inte nog med att varje bokstav har ett ljudvärde, det har också ett mystiskt talvärde. Så när man räknar samman bokstäverna i ett ord får man också fram ett talvärde i slutänden. Om man till exempel tar Tzians bok så skulle man kunna räkna ut dess talvärde och få fram en siffra i andra änden, vilket i sig förmedlar en helt ny innebörd. Alla de här systemen, kabbalismen och dess talmystik liksom många andra okulta system som finns tillgängliga, är alla mer eller mindre varianter som helt eller delvis är hämtade från sensar. Vi står alltså med vissa fakta, vi har Tzian, som egentligen är en variant av sanskritordet dhyana, som betyder meditation. Ordet dhyana har så småningom utvecklats till shan i Kina. Vi har hela den här meditationsskolan som heter sanmeditation. Alla dessa ord är förvrängningar av sanskritordet dhyana. Vi har dzyan och dzin, som det heter inom tibetansk mystik och lamaism, vilket också utgör det esoteriska vetandet. Och vi har den slutliga versionen, där kunskapen har vandrat via Indien till Kina från Diam till San, via Kina till Japan från San till San. Allt det här hänger samman, hur långt det än ligger från vartannat sätt ur dess yttre form. Tar vi till exempel de strikta, logiska, rationella, ytterst meditativa och estetiska japanska skolorna och speglar dem mot den svulstiga konsten inom de tibetanska skolorna, skulle man tycka att de inte alls har med samma saker att göra. Dock är de båda frukterna av Buddhas lära. Men på grund av den mentala uppbyggnaden som råder bland de olika folkslagen, som till exempel hos japanerna, har det i förhållande till tibetanerna växt fram helt olika system utifrån vissa grundläggande tankegångar. Men i grunden, ju mer man intuitivt och medvetet närmar sig den esoteriska inre kärnan, ju mer finner man att det är exakt samma undervisning och alltihop härstammar från Buddhas hjärta och lära. Det är en intressant att försöka sätta sig in i de stanser eller sånger som Helena Blavatsky ägnar hela sin bok åt att förklara. De sånger som hon förmedlar blev då ytterligare förklarade, för de är inte bara speciella utan djupt symboliska. Vi inbjuder varje intresserad att studera dem mycket, mycket noga. HPB har givetvis inte tagit med allt utan bara vissa avsnitt, ett litet fragment av allt det hon menar är den hemliga läran. Alltså den totala visdomen, det hon kallar visdomsreligionen eller som i modernt språkbruk har blivit teosofin, ett ord som kan härledas från den grekiske filosofen Ammonius Sakkas, cirka 175-242 efter Kristus. Han startade en skola, precis som Blavatsky startade den i västerlandet, i Alexandria på 200-talet. Där bjöd Ammonius Sakkas in alla olika mystiker, filosofer, präster och andra sökare att sitta vid samma bord, hos samma mästare för att förmedla insikt. På samma sätt som Ammonius Sakkas gjorde, gör Helena Blavatsky 1600 år senare, hon inbjuder alla att studera teosofi. Om man sedan har judisk härkomst, om man är intresserad av indianer eller amanism, av kinesisk buddhism eller taoism eller man är intresserad av någon obsyrindisk sekt, som det finns massor av, det kvittar. Var man än befinner sig så för hon samman dessa oliktänkande grupper och påvisar den gemensamma nämnaren som ligger bakom, det som leder till Tzians bok. Tzian är alltså analogt med meditation. Så genom att utveckla meditationen menar Blavatsky att vi kan verifiera de sanningar eller de idéer som finns förmedlade i den hemliga läran, eftersom livets bok eller Tzians bok är samma sak. Hela jordens utveckling finns enligt okkultismen och teosofin bevarad i det vi kallar för Akasha, i den levande urkund som är den levande bok som Syans bok är baserad på. Alltså det kosmiska minne som finns, det jordiska minne som finns och som inte går att utplåna, som innefattar hela vår utveckling. Från det vi inkarnerade för första gången och blev invigda genom den store ledaren Sanat Kumara, den store gudsinkarnationen och avataren som inkarnerade i Lemurien långt tillbaka i tiden och som sedan har initierat alla andra, enligt teosofin. Vi kan intuitivt förstå detta, men det är ju klart att vi kanske inte är så många som har förmågan att avläsa Akasha. Vi får nog erkänna att det inte är en specialitet som de flesta behärskar. Det är någonting som kommer med tiden. Däremot kan vi faktiskt studera de delar av detta vetande som finns förmedlat i den hemliga läran. Det finns en möjlighet för oss att förstå något av det Mahatmorna ville vi skulle försöka förstå. För de har räknat med att vi är kapabla att förstå den visdom som finns förmedlad, om vi använder vår intuition. Men det krävs vissa förberedelser av oss, vissa förutsättningar, en viss inre frid och stillhet innan vi kan närma oss de här texterna. Vi kan inte bara sätta oss och öppna boken för att börja sträckläsa den. Det är helt fel sätt att närma sig boken. Vi måste gå in i oss själva och vi måste gå ner i varv. Vi måste vara i en viss sinnesstämning. Vi måste höja vårt medvetande för att kunna ta åt oss dessa tankegångar, för att sedan kunna föra hit dem till vårt dagsmedvetande. Vi bör också dagligen meditera över dessa tankegångar, om de överhuvudtaget ska bära frukt. Teosofin har på det sättet faktiskt gjort oss en stor tjänst. Det finns förmedlat oerhört mycket som det skulle ta oss miljoner år att få fram av egen kraft. Vi kan välja att vänta den där miljonen år, eller vi kan också börja försöka studera, sätta oss in i och smaka på de här idéerna. Det mesta kommer förmodligen att ta sig lika besynnerligt som det gjorde för 100 år sedan, men det hindrar inte att vi ändå kan ta dem till oss, att vi kan närma oss dem. Har man studerat boken och läst den, och alla sanna böcker för den delen, ett par gånger, så upptäcker man att där finns saker man kan svära på att det stod inte där när jag läste den första gången. Det fanns bara inte där. Hur har det kommit dit nu? Likväl fanns det där hela tiden. Det är alltså saker som sker med oss när vi tar till oss dessa heliga texter. De transformerar hela vårt medvetande. Det lägre förnuftet utvecklas till det högre förnuftet för att sedan nå in i intuitionens rike. Det visdomsrike som vi så småningom måste närma oss, vare sig vi vill eller ej. Så denna kunskap är en liten del av den undervisning som i årtusenden varit förborgad för alla, utom för ett ytterst litet fåtal mystiker som fick kämpa ganska hårt för att släppas in bakom de portar som döljer mästarnas boning. Det var inte lätt att få sann esoterisk undervisning. Det finns så mycket visdom förmedlad att det räcker flera tusen år. Det kan låta pretentiöst, det kanske räcker för oss under vår livstid. Det finns förmodligen inte en fråga som inte kan besvaras utifrån studier av de här böckerna, eftersom de är skrivna på sensa som överförts till engelska. Man har så gott man har kunnat från sensa lånat in kinesiska, tibetanska, japanska, egyptiska och kabbalistiska uttryck. Dessa motsvarar synsar uttryck och har i sin tur översatts till engelska. Vi har dem i sin tur sedan i vår svenska version. Så har man möjlighet ska man givetvis försöka läsa The Secret Doctrine på engelska. Men det kanske tar några år innan man har läst igenom den svenska versionen, för att så småningom komma till den engelska. Men varje ord är som ett mantra. Och varje människa som har sysslat med mantra vet ju vilken förlösande effekt ett mantra har. Om vi då tar vissa av dessa sånger som frömantra så kan ni bara föreställa er vilka bilder som väller fram i vårt inre, om vi bara gör det enligt de riktlinjer, enligt de metoder och enligt det sätt som föreskrivs. Vad som fascinerade mig mycket när jag satt här och lyssnade, det är att så pass mycket text och vetande kan sammanfattas i ett par symboler. Och det är ju någonstans en parallell, hur många olika yttringar det finns av detta medvetande, inom människa, djur, växt, mineral samt elementen, för det är ett enda medvetande. Och hur alltihop dock finns tillgängligt för oss inombords, det är något ganska fascinerande, något som vidgar vyerna. Den som har försökt läsa den hemliga läran har säkert också känt det här som BB försökte förmedla, att den är väldigt svår att förstå och att man nog får slå ihop ärmarna och sätta upp dem på bokhyllan igen. Det är någonting som måste igång i en själv för att boken ska bli tillgänglig. Det är en evig process som ska till för att öppna de här kanalerna så att vi kan göra oss mottagliga för kraftfältet kring boken och den samlade vetenskap och vishet som finns där någonstans, materialiserad i de två delarna av den hemliga läran. Men det är bara den fysiska aspekten, allt det andra är ett kraftfält som vi öppnar oss för när vi börjar gå in i den här boken. Och det kommer onekligen att ha en inverkan på hela vårt väsen, om vi står ut med att göra det till en vana att titta i och verkligen studera verket. Detta har någonting att göra med det som sägs vara det första steget inom all okkultism, det vill säga tillit. Tillit är ju någonting vi måste öva på varje dag, något som är en absolut primär nyckel för att komma in i det här kraftfältet. Om vi tänker krasst på det, hur mycket tid spenderar vi inte i vår vardag med att bekymra oss med att försöka förutse vad som ska hända, att försöka ha kontroll på allt i vårt eget liv? För tanken med okkultism är ju att försöka uppodla tilliten, att inse att allt vi möter är en undervisning i just det vi behöver just nu. Vi ska släppa på det här lägre manassiska sättet att vilja kontrollera livet och istället försöka börja leva. När vi stiftar bekantskap med den hemliga läran för första gången, är den stora frustrationen att man inte har någon som helst koll på läget. Läser man en sida uppifrån och ner så ser man liksom att herregud, hur ska jag någonsin hitta en röd tråd i detta? Kan man släppa den där personliga frustrationen och ändå stanna kvar i tilliten att här finns någonting förborgat, då börjar det hända saker. Då blev det precis som vi tidigare hade sagt. Att man ser sambanden, det vill säga det här avsnittet på den här sidan korrelerar med något annat på en annan sida. Och helt plötsligt får man små glimtar av att detta är en helhet som är så fantastiskt sammanfogad att det inte finns någonting som är skrivet av en slump. Utan allting är faktiskt ett stort nätverk, som representerar en helhet som vi är delar av. Så ju mer vi vågar släppa till i vårt vardagsliv, att möta varje stund som den är, desto mera intuitiva blir vi. Ni vet det här som egentligen är det svåraste i livet, att få känna några glimtar av ljus, att få uppleva några gyllene ögonblick i vårt liv. Ju mer vi vågar ha tilliten till detta, desto mer kommer den intuitiva förmågan att utvecklas. Att känna vad jag ska göra i en viss situation, var jag ska befinna mig vid en viss tidpunkt i tillvaron. Ju mer vi vågar lyssna inåt och ha tilltro till det vi hör inombords, desto mer öppnar sig vår förmåga att tränga in i det kraftfält som den hemliga läran utgör. Så det går inte att enbart studera intellektuellt, för det gör man nog under väldigt lång tid i början. Det är en ansträngning i sig, att tränga in i boken på det här sättet. Men det är inte förrän vi börjar våga släppa lite på den här kontrollen i vardagslivet som vi får tilliten att allting vi möter i livet är självskapat. Det är då det börjar hända saker. Det är då som vi den här processen inom oss själva också öppnar oss för den här boken. Det är egentligen inte bara en bok det handlar om, utan det är hela visdomen som finns där, helheten. Ja, det var några av mina funderingar som kom upp under föredragets inledning. Vi kanske skulle höra mer om det finns några frågor och tankegångar ni vill ta upp. Är det någon som har provat på att läsa den hemliga läran? Finns det någon som känt den där frustrationen? Man kan väl nästan inte undgå att känna så i början. Varje bok har ju sitt eget kraftfält, och den hemliga läran har det definitivt. Tystnadens röst är också en bok som man kan säga vinner i längden. Det är också den här processen som ska till innan man kan ta till sig innehållet. När jag läser Tystnadens röst så tycker jag först att den är väldigt abstrakt, någonting som ligger väldigt långt borta med många konstiga termer. Men i den här processen finner man till slut att den faktiskt är en praktisk handbok i hur man ska leva varje dag i vardagen. Man kan säga att den hemliga läran är ett sätt att tränga in i det förborgade som vi vet finns inom oss men inte är så lätt att komma åt. Där vi måste använda ett hjälpmedel eller en språngbräda via en bok och via ord, även om den första tiden ofta går åt till att förlora sig i orden. Det är detta som BB var inne på. Att hården är bärare av det vi måste tränga in i.